Hallå.
Jag får se. Jag
Hör du mig nu?
får fortfarande ingen bild på dig.
Men hör du mig? Hör du mig då? Inget ljud.
Välkommen till Ordbyting, podden som tar in i kulisserna bakom den svenska fantastiken. Jag heter Marcus Olausson och den här podden byter ord med eldsjälar inom de olika fantastikdisciplinerna fantasy, skräck och science fiction. Lämna verkligheten för en stund och följ med till fantastikens värld. Det här är Ordbyting. Första avsnittet. Och idag ska jag prata med Anna Jakobsson Lund. Författare och egenutgivare. Och det finns en ganska bra anledning till att jag valt att starta just med Anna. För hon är enligt mig en av de mest intressanta författarna vi har i Fantastiksverige idag. Hon är driftig, noggrann och ja, hon vill utmana med det hon skriver. Och det visar sig, vi fick ett väldigt intressant samtal som höll på länge. Det här avsnittet blir ungefär en timme långt. Jag hoppas det är okej med er. Jag hade kunnat klippa ner det till hälften kanske, men då har vi tappat ganska mycket matnyttigt. Så jag hoppas ni orkar lyssna hela programmet. Nu kör vi. Hej Anna och välkommen till premiäravsnittet faktiskt på Ordbyting. Du är min första gäst. Och jag tänkte att du får helt enkelt starta med att berätta lite om dig själv och vad du skriver.
Tack så mycket. Det känns väldigt bra för att vara första gästen ut. Jag bor i Sundsvall och skriver alla typer av fantastik egentligen. Jag har skrivit en dystopisk trilogi som jag kallar för Systemet-trilogin, som är young adult-inriktad men även passar för vuxna. Jag har också skrivit en fantasyroman som heter Equilibrium som kom ut nu i höstas. Och just nu jobbar jag på en rymdopera. Fem böcker ska det bli. Så att, jag hoppar runt lite grann.
Ja, du skjuter brett.
Ja, jag tycker det. Man får inte skjuta in sig för smalt på en gång. För då får man läsare som vill att man ska skriva samma och samma bara. Jag tycker det känns lite kul att få göra lite olika faktiskt.
Ja, spännande. Om vi ska vi börja med Systemet-böckerna kanske och dyka ner lite i dem. Vad handlar de om lite mer? Det ger oss lite mer kött på benen.
Ja, men de utspelar sig i ett Europa 4-5 kanske 100 år fram i tiden och handlar om en postapokalyptisk värld. Världen har gått under och byggts upp igen och fungerar nu hyfsat. Det finns regler, det finns lagar, det finns ett system som styr allt. Det finns en jättestor dator som tar alla beslut. Världen har byggts upp extremt rationellt. Jag driver tesen att religionskrig och ideologikrig fick världen att gå under. Och då har man beslutat sig för att religion och ideologi, det kan vi inte ha. Det förbjuder vi. Och i den här strikta, rationella världen så finns det såklart en motståndsrörelse. För att det är roligt med motståndsrörelser. Och där hittar vi mina huvudkaraktärer som är tre stycken som reser genom Europa söderut från mellan Europa och uppåt mot Sverige för att rädda en av karaktärernas syster som är en motståndsrebell som har blivit tillfångatagen. Så det är liksom grundstoryn i den första boken och sen visar det sig att när handlingen vecklar ut sig så får man börja fundera på men vad är det här med motstånd? Vad har det här motståndet egentligen för grundvärderingar? Hur mycket makt kan man egentligen ta sig med våld? Och vart går gränsen för vad man får göra? Givet att man har ett gott syfte. Så jag försöker gräva lite grann i de frågeställningarna.
Mm. Du har ju lite, vad ska vi kalla det? De har ju förmågor de här. Nästan som magi, fast det här är ju inte fantasy den bemärkelsen. Så det, hur har du jobbat med det? Vad har inspirerat dig?
Alltså tanken med de här krafterna, det är ju vad ska man säga, naturvetenskapliga krafter. Jag ser dem som någon slags, jag förklarar dem med evolutionen och jag har någon tanke om att det skulle vara lite coolt om de förändringar som man kan se i hjärnan hos personer som har neuropsykiatriska funktionshinder egentligen är en slags förstart till en evolution där hjärnan förändras. Jag tycker det här med hjärnans plasticitet och att hjärnan förändras, jag tycker det är coolt. Och att då mina karaktärer har tankeförmågor, de kan läsa tankar eller styra andras tankar, och samtidigt som har de lite problematik som om de hade levt idag hade man kanske tänkt att man skulle vilja klassa dem på något sånt spektrum av något slag. Så att jag försöker liksom att säga någonting om att det här med att vara annorlunda inte behöver betyda att man för den skull inte har någonting att komma med. För mina karaktärer har ganska mycket att komma med, men samtidigt så lider de. Det är inte krafter som är jätteroliga att ha. Att kunna läsa andras tankar är inte alltid jättekul. Speciellt inte om man inte kontrollerar sin kraft fullt ut. Så det är också någonting som är roligt att kunna leka med. Speciellt när jag skriver med ungdomar i huvudpersonen, att de får, som huvudpersoner, att de får växa in i sina krafter.
Ja, jag ska inte spoila för mycket. Du har ju en karaktär som dövar sina krafter lite grann med droger, eller man ska säga.
Mm.
Han kanske inte riktigt förstår vad det är som händer.
Nej, precis. Och det är på något vis, jag tycker att det är intressant att fundera på, istället för att skriva realistiskt, istället för att skriva om, man tänker till exempel att man tittar på dagens skolsystem eller samhällssystemet, hur vi bedömer varann, hur viktigt det är att man har en bra utbildning, att man hänger med i skolan, och att skolan inte är anpassad efter individen alls, men individen blir den som blir drabbad om skolan fuckar upp på något vis. Och det kan man skriva en realistisk roman om, men jag har ju valt att ta den frågan och flyttat den till den här dystopiska framtiden där allt avgörs av dina skolbetyg och där konsekvenserna blir ännu värre än i samhället idag. Och så placerar jag in personer då som min ena huvudkaraktär som det inte går speciellt bra för alls. Som på något vis, han får försöka hantera sitt liv så gott det går. Och han blir mycket mer spännande, tycker jag då, eftersom jag kan placera honom i den här rollen där han också kan växa upp och bli en riktig viktig del av motståndet, annat än att jag bara hade följt honom i en vanlig svensk skola i en sån historia. Så det tycker jag blir mer spännande.
Det skapar ju även en setting som är lite instabil, kan man säga, man inte riktigt vet om han ska tappa greppet och sådär. Det är bra, det uppstår spänningar och så.
Jag har en förkärlek för karaktärer som sätter sig själv i skiten. Jag är inte så jättebra på skurkar. Skurkar är min svaghet. Jag tycker inte att de är jätteintressanta. Så att jag tänker lite mer så att jag har karaktärer som slåss med mer saker som är lite mer på insidan kanske. Eller sig själv så. Och även att de lägger krokben hela tiden för sig själv. Tar dåliga val och pajar för varann. Och innan de börjar lita på varann så får man flera sådana incidenter som inte har så mycket med skurken att göra. Utan mer har att göra med att de själva sätter sig skiten. Och det är mycket roligare, tycker jag.
De är sina egna fiender, kan man säga.
Ja, som människor är mest.
Visste du att det skulle bli en trilogi eller växte det fram senare?
Nej.
Eller hur? Nej. Hur mycket hade du från början?
Alltså från början hade jag inte jättemycket. Jag hade en idé och en scen som jag faktiskt hade haft med mig jättelänge sedan jag var 14-15. Men jag hade inte så mycket tankar om liksom all handling. Jag skriver ganska ostrukturerat. Jag är inte jättemycket för synopsis och detaljerad synopsis framför allt. För då, det dödar lite grann det kreativa för mig. Men jag visste att det skulle bli 3 böcker. Och jag visste att de böckerna skulle se olika ut. Jag ville ha olika typer av spänning i de olika böckerna. Mm. Och jag visste ju på ett ungefär vart jag ville att det skulle sluta. Men det ändrades, som det alltid gör, väldigt mycket. Medan jag skriver att jag får... Det blir väldigt mycket så att jag kommer på saker medan jag skriver att jaha, men är det så här det ligger till? Och så får jag gå tillbaka och ändra så att det ska passa. Så att det var... Att det skulle bli 3 böcker var helt klart. Och lite grann vart det skulle landa. Men att det blev just de här 3 böckerna, det visste jag inte. Nej. När jag började.
Om vi hoppar fram till nutiden då, så är du aktuell med en bok som heter Equilibrium.
Mm.
Det är ju något annorlunda mot den tidigare trilogin här då. Vad handlar den om?
Equilibrium, det är ju en fantasy. Inte en episk fantasy, men en traditionell fantasy där världen, där den utspelar sig, är helt och hållet sin egen. Den har ingen koppling till vår värld. Och där följer vi Ari som arbetar som kemist. Och måste... Det händer en olycka. Och hen måste fly till en annan stad i det här riket. som har ganska många kopplingar kanske till ja, men New Orleans, Moulin Rouge. Det är mycket burlesk teatrar, mycket kläder och mycket mustigare. Och det, jag tror att jag medvetet gjorde skillnad. Dels hade jag bestämt mig för att jag skulle inte skriva en trilogi igen på en gång.
Nej.
För det var ganska jobbigt att skriva liksom den här trean. Det tog mycket kraft. Och sen är ju systemet mycket, mycket kargare. Mycket, mycket enklare. De drar på sig sina boots och sina byxor och så drar de bara. Och så går de igenom någon sån där grott och det är gräs och det är liksom nedfallna hus. Och det är ungefär samma miljö hela tiden.
Ja.
Så jag kände att jag ville göra någonting annorlunda. Och den här är ju då på något vis mycket mer, ja, mycket mer färggrann. Så.
I Equilibrium så är ju miljön lite mer av en egen karaktär nästan på sätt och vis. Den,
mm.
den framträder på ett helt annat sätt.
Ja, det var nog, vi hade det som någon slags idé att jag hade med mig när jag började skriva att jag kom på en premiss som var väldigt, väldigt, väldigt enkel. Vad händer om du... Jag slog huvudet och så tappade jag bort en grej samtidigt. Och så fick jag för mig när jag hade slagit huvudet att oj, jag tappade bort en grej för att jag slog huvudet. Och så kom jag på efter en stund att så var det ju inte alls. Jag hade bara ställt ifrån mig den och sen slog jag huvudet så hårt att jag blev lite förvirrad. Sånt som kan hända. Och då var jag liksom i det här läget att jag behövde en ny premiss. Och då kände jag att, ja men... Tänk om det är så. Tänk om någon går omkring och har väldigt mycket smärta. Och när smärtan försvinner så är det något annat som också försvinner.
Mm.
Så det var liksom premissen. Så då blev det lite grann superkrafter i den här historien också. Och sen hade jag någon idé om att jag ville skriva väldigt mycket om kön och identitet. Och vem är man egentligen? Och hur funkar det här med kön? Så. Och belysa det från olika håll. Och sen fick jag den här idén om att jag ville ha en miljö som var som en... Ja, men som en sjätte utespelare i hockey. Lite så. Att den skulle liksom vara något. Och det är ju inte jättestarka grejer att dra igång en historia på. Jag är ju lite... Skurkar är min svaghet och handlingen är min svaghet. Så utifrån det här fick jag ju då komma på en handling. Där jag fick vara i den här miljön. Jobba med de här karaktärerna. Och röra mig runt det här temat. Men det är alltid lite grann av en kamp att komma på handlingen för mig.
Om vi jämför då, först systemet, trilogin är ju en ganska stor värld, Europa typ, eller Nordeuropa i alla fall. Och här är det mer stadsmiljö. Vad har skilt i skrivprocessen om man jämför dem? Eller har du följt ungefär samma sätt? Eller har alla böckerna skilt sig åt?
Ja, alltså jag tror att jag väldigt mycket utvecklas. Jag har ju en traditionell skrivutbildning. Jag har läst skrivande 2 heltidsterminskurser på universitetet och många kortkurser, men alla de skrivkurserna har varit väldigt inriktade på språk. Man skriver, ja, men man skriver dikt och man skriver allt möjligt. Och det är liksom fokus på korta bitar där man ska skriva väldigt snyggt. Mm. Och så där hade jag med mig. Och för mig har det varit väldigt mycket en träning i att få grepp om allt det där andra. Det dramaturgiska till exempel. Och med första systemet, boken, tredje principen, så hade jag tur. Och den följer en slags hjältens resa väldigt klassiskt. Liksom den handlingen är inte speciellt... Ja, den vinner inga priser för mest innovativa handling. Så. Och det var ganska enkelt att skriva den rent handlingsmässigt. Och det var nog tur. För jag vet inte om det hade blivit fler böcker om den hade funkat som nästa bok. Det jag bestämde mig för. Nu vill jag skriva mer komplicerat. Det ska vara mer krypande spänning. Jag vill ha flera spår. Vi följer 2 huvudkaraktärer. Så då valde jag att sära på dem lite mer i andra boken. Och den var ett rent helvete att skriva. För jag insåg att jag kan ju ingenting om dramaturgi. Så jag fick ju lära mig medan jag skrev den boken. Att liksom, ja men hur ska jag bygga upp det här för att det ska bli spännande? Och med enda vägen då sista boken så var det väl... Ja, då hade jag lärt mig lite. Men det var fortfarande ett väldigt... Liksom att försöka bygga ihop allting var en väldigt, liksom ett väldigt meck. Det blir väldigt mycket så att jag skriver ett grovmanus. Och sen måste jag klippa sär det och ta bort massa bitar. Aldrig ensamma säger jag kanske att det är 25% kvar av handlingen från första boken. Och den ligger inte alls i den ordningen. Och sen har jag liksom byggt om den flera gånger. Medan med Equilibrium så kanske jag satte grundhandlingen mycket tidigare. För att jag blivit mycket duktigare. Fått mycket bättre koll på vad jag vill. Och nu med den här boken som jag håller på att skriva på nu som ska komma nästa år. Så har jag märkt att jag, nu ska jag inte säga något för det är bara, jag har bara skrivit en version. Jag kan mycket väl komma på att jag vill ändra handlingen jättemycket. Men det är mycket lättare att komma fram till hur man ska bygga upp en handling.
Ja.
Så att det blir lättare och lättare. Men det är såklart att de är annorlunda i sin process beroende på vad de... Ja, men miljön till exempel i Equilibrium är ju en utmaning för mig som egentligen inte är så intresserad av vackra kläder och musik och mat och sånt. Och så bara
det märks inte.
Nej, jag tryckte in hur mycket som helst i den. Och så fick jag fråga folk, så här, ett bra tyg, ett taft ett bra tyg för det här? Hur låter det egentligen taft? För jag har ingen aning. Men ja, det var ett tyg jag kände till som jag visste vad det hette. Och så fick jag fråga. Nej, det är lite för styvt eller lite för mjukt. Jag kommer inte ihåg för den där scenen. Och så får jag byta till ett annat tyg.
Men det är rätt häftigt, för du har ju, tygerna har ju olika mönster som spelar roll liksom, och de har namn och sånt där. Det funkar väldigt bra, tycker jag, namnet på mönstren. Och så där. Det blir en bra del av världsbygget som gör, skapar en unik känsla, om man säger.
Ja, jag tror att det för mig, jag är ju detalj. Jag gör ju inga stora, jag bygger inga stora världsbyggen som ligger vid sidan av det. Jag vet allt om kungar och historia och politik egentligen, om inte politiken är viktig. Men jag försöker liksom hitta de detaljerna som kan liksom sätta världen som någon slags unik. Det här har ingen gjort förut, eller det här känns rätt för min värld. Och så liksom just om man går ner på en detaljnivå så får man ganska fort en känsla för att det här är på riktigt. Jag hade ett ord till exempel som jag använder mycket, som var nickelskojare. Och så frågar jag någon, kan man säga nickelskojare? Fast deras valuta egentligen inte alls heter. Därmed tror jag att stora pengen i deras valuta heter dumas. Mm. Kan man säga nickelskojare fast kan, liksom, kan det heta nickel och det finns på riktigt. Och så dumas som jag hittar på. Ja men det går säkert bra för jag, nickelskojare finns ju liksom så. Nej men det är ju ett ord jag hittar på. Och den personen som hade läst manus då, men det ordet måste ju vara på riktigt. Och då har man ju någonstans lyckats när man liksom, när det låter som att det där, de där orden finns ju.
Det är skönt att man hittar dem, och det hjälper ju att sälja in världsbygget.
Mm.
Om man då tror att det finns i vår värld. Liksom, så.
Precis. Nej, men man måste hitta den här äktheten. Men jag jagar ganska mycket den. Att liksom jobba runt och försöka hitta de här detaljerna och plocka bort saker som kanske, ja det är skithäftigt. Mm. Jag hade en kvinna som spådde i majs. Det gör man i Centraleuropa. Och det är ju skitläckert. Men ja, hon var med jättelänge. Men till slut insåg jag, gud, det blir bara over the top i den här. Ja, hon får dyka upp i en annan historia. Så ja, man måste även plocka bort grejer då för att de här små detaljerna ska synas.
Man behöver hitta en balans, för om du har en helt sekundär värld så har de inte samma måttenhet eller någonting. Liksom. De mäter inte spänning i volt och ström i ampere. Och så här, liksom. Och ska man bli så autentisk och allting är exakt efter den världen, då kommer inte läsaren kunna hänga med.
Det blir jättejobbigt.
Det gäller att hitta de där grejerna som säljer in världen men ändå inte för mycket.
Ja, jag hade en läsare som reagerade på att jag använde ordet tofu till exempel. För att det är så tydligt ett låneord. Och det ordet kunde ju inte finnas på det här språket. Och då kände jag liksom att nej, men där går gränsen. De måste kunna få äta tofu. Ja. Fastän de samtidigt äter något bär som jag har hittat på. Det är liksom lite... det är rätt mycket kemi i den här. Och jag kan ju ingenting om kemi. Jag envisas ju med att skriva böcker om saker jag inte kan någonting om. Och då hade jag flera kemister. Jag hade sån tur. Jag hade flera kemister som testläste och kollade. Och ibland hittar jag på grejer i kemin. Och då måste man liksom få hjälp av kemisten att hitta på saker som låter som om det skulle kunna vara kemi. Och det är inte helt lätt, kan jag säga. För kemister vill gärna att det ska vara som det är. Så att vi hade lite sådana diskussioner fram och tillbaka. Men de var väldigt, jag har fantastiska testläsare. De hade suttit och diskuterat, ja men hur kan det här funka, det här som hon vill göra? Vad ska vi använda för kemikalier för att få den här stora bangen som hon vill ha? Och kan vi i snabbt låta någon av dem vara påhittad? Ja, det är fantastiskt.
Där ser man ju nyttan av testläsare och research.
Ja, verkligen.
Jag vet, John Ajvide Lindqvist, när han skrev Hantering av odöda, så hade ju han någon rättsmedicin eller någonting som han diskuterade med. Hur skulle man kunna väcka upp de döda? Liksom? Bara, sådana här diskussioner som bara författare kan ha.
Ja, men precis. Och så man blir väldigt glad när man har, när man knittar folk som både är författare och kemister, eller som både är intresserade av det man skriver om. För man fantasy-nördar och kemister till exempel. Det är jättekul att kunna få, ja, men att få dem inte bara kolla att man har skrivit rätt, utan också hjälpa en att hitta på. Det är jättebra.
Och jag har hittills inte stött på någon som inte vill hjälpa till om man frågar dem. De flesta tycker det är kul som helst.
Ja, men precis. Och så hittar man dem på så underliga vägar. Liksom. Man får försöka och leta hos bekantas bekanta, och då brukar alla säga att ja, nej, det är ju jättebra. Till den här boken hade jag ju rätt många testläsare också, eftersom ja, men om Ari, min huvudperson, hade levt i vår värld, så hade hen kanske kallat sig för icke-binär, och jag har ganska mycket transpersoner med. Och det där är ju visst, jag kan skriva, ja, men 90-95% är ju bara mänskligt. Och sen handlar det väldigt mycket om att man har lite påläst och inte har liksom, inte sätter foten i munnen hur som helst. Men just de här detaljerna och hur saker tolkas. Och, eftersom jag har både personer som kanske mera leker med olika typer av uttryck, könsuttryck och transpersoner som ja, men, har ett särskilt kön eller som i Aris fall varken eller, så kände jag att jag behövde liksom hjälp att få så att man inte blandar ihop allting för mycket och att man tolkar saker på rätt sätt. Och då har jag också haft tur att bara kunna gått ut till någon och bett om hjälp, och den personen har sen raggat upp fler testläsare som har varit fantastiskt bra att ha i processen just för att diskutera så att det inte blir fel.
Vad har du fått för reaktioner på den delen?
Ja, men jag tror att än så länge så har de som har läst tyckt att det har varit, ja, men de som kanske inte har, ja, men som kanske inte själva har tänkt så mycket på det, känner att de har fått med sig någonting, funderingar kring det här med kön och vad är man och kvinna och så vidare. Och testläsare som kanske har egen erfarenhet, eller, och även läsare nu då när den är tryckt som har egen erfarenhet, har väl känt, tycker jag, att jag har uppfattat i alla fall att det har varit väldigt positivt. Mm. Att de har gillat hur det är, för det är också speciellt eftersom jag bygger upp en helt egen världsbild med det också. Tatueringar som visar vilket kön man har och sånt som inte finns i vår värld. Mm. Och då kan man få frågor på hur har du tänkt här och vad motsvarar det här och så. Men all in all tycker jag att det har varit väldigt positivt. Just att det finns en representation, att man tänker på det, att det inte behöver vara... Visst, i den här boken är det ju en del av temat, men det är ju inte bara det. Och mina karaktärer är ju inte bara där för att diskutera kön, utan de har ju också en egen historia och egen utveckling att göra på något vis.
På bokmässan så satt vi i en panel på Stadsbiblioteket i Göteborg och pratade politik. Eller politiken i fantastiken. Hur viktig är politiken för dig?
Jag tycker att fantastik är, det är egentligen en av de bästa genrerna att säga någonting om samhället. Och jag blir alltid så besviken när jag läser fantastikböcker som inte säger någonting om någonting djupare samhälleligt eller alltså kanske psykologiskt, mänskligt. För jag tycker att det är verkligen, alltså, snygga världsbyggen i all ära, men jag tycker ändå att det är mer spännande när man också får använda det för att snurra någonting som vi håller på med i vårt samhälle. Så därför tycker jag det är jätteviktigt och det är spännande och det gör att det blir man hittar direkt ett djup i böckerna så att man också kan dra loss med, jag är inte drakar i mitt fall, då jag är lite dålig på drakar, men magiska krafter och stora världar och hålla på med sånt också. Mm. Men att man också har någon slags lite tyngd, det tycker jag. Jag tycker det är viktigt.
Nu har inte jag läst så mycket dystopier, men jag har förstått, eller jag har tolkat det som att du försöker undvika vissa troper och så. Vad finns det för troper att tänka på? Hur har du försökt undvika dem?
Alltså det är fascinerande just dystopin. Och det är som att efter Hungerspelen så sattes vissa saker väldigt tydligt. Att det är så här kan vi sälja böcker. Så till exempel Kärlekstriangeln där huvudpersonstjejen ska välja mellan två killar. Oftast den som ska försöka ta över världen på det goda sättet och det onda sättet. Det är en sån där klassiker och där har jag har bara liksom stämplat mina böcker och sagt kärlekstriangelfri zon. För jag det är helt ointresserad av kärlekstrianglar. Det är ju den tråkigaste tropen i världshistorien. Och där får jag oftast väldigt positiva reaktioner där folk säger att åh, gud vad skönt, för att man är less på den. Överhuvudtaget att man bygger upp en värld med någon slags fight, någon slags maktkamp som är dystopisk. Det måste bara, använder man den bara för att berätta en sliskig kärlekshistoria. Det är liksom, det jag faktiskt skrev lite grann.
Och både den onda och den goda är skitsnygga.
Ja, alltid liksom. Vilken snygg kille ska jag välja? Och båda är också superintresserade av den här helt plain looking tjej som sen tar hon av sig glasögonen och blir jättesnygg. Alltså det finns mycket sånt. Och jag tror att principen framför allt, och sen liksom blev det hela serien, är skriven väldigt mycket som en slags reaktion på det här. För jag tycker man under en period så förde man fram speciellt kanske dystopierna, Hungerspelen och Hungerspelens kopior som en slags, ja, men här kommer en slags feministisk litteratur med starka kvinnliga huvudkaraktärer. Och jag såg väldigt mycket att egentligen så vad man gjorde var att man gjorde en huvudkaraktär som startar, alltså de flesta huvudkaraktärer i någon slags hjältens resa historia startar ju som naiva och sen får man en mentor och så fortsätter man utvecklingen så blir man stark. Och här hade vi en naiv tjej som inte visste någonting om världen, som oftast fick en manlig mentor, väldigt ofta en väldigt snygg kille, som då hon behövde få hjälp av för att växa som människa och bli stark. Och det var oftast fysisk styrka. Och så slutade det med att man sköt rätt person. Och då blev allting bra. Och jag vände mig mot liksom allt det där. Och jag tycker att liksom hela den här idén att det skulle vara liksom feminism eller starka tjejer, det vänder ju bara på bilden och säger att om du inte beter dig som en stereotyp kille, så är du inte tillräckligt bra för någonting. Så jag tycker det är precis tvärtom. Mm. Och den här också att ja, men om vi bara skjuter rätt person, det är ju aldrig så det fungerar. Jag tycker dystopierna är jätteintressanta. Tredje principen kom liksom i skuggan av den arabiska våren. Mm. Vad händer när man tar makten med våld? Vad händer när man tar makten och lämnar ett maktvakuum? Vilka tar chansen då? Och det är istället frågor som jag tycker att jag försöker ta upp i min trilogi.
Amerikanerna har ju försökt skjuta rätt person ganska länge och det går väl så där.
Ja, men precis. Och jag tycker liksom att man har ju en chans nu när man snurrar på saker, att man kan verkligen diskutera maktövertagande. Hur mycket våld kan man använda? Vad leder det till? Så. Och jag försöker också kanske att ha... Ja, men det finns ju gott, tycker jag, i fantastiken överhuvudtaget. Det är lika i fantasyn finns det gott om alfahannar. När tjejerna blir starkare rent fysiskt, och blir killarna ännu starkare, och så blir de ännu så där stereotyp manliga. Och jag tycker det är rätt så ointressant också. Så jag försöker ju blanda in rätt mycket mänskliga karaktärer som faktiskt inte är så duktiga på någonting. Det är inga mästertjuvar. De liksom svälter, och kanske att de tjuvar något och kommer undan på någon liksom lite sådär, ja, med andan i halsen. Och då har de sina liksom 9 dumma som de kan köpa 3 mackor för, och sen måste de ut igen. Det är inte liksom den här 17-åringen som har byggt upp ett kriminellt imperium. Så att jag försöker hålla det ganska... Alltså människorna i mina böcker ska vara ganska mänskliga.
Om vi går över till den omänskliga biten av Equilibrium till exempel då, magin där. Vill du säga någonting om den?
Ja, alltså, där har jag väl... Återigen så är ju världsbygge kring magisystem och så, det är inte mitt roligaste, utan där jag använder den väldigt mycket för att säga någonting om personernas utveckling. Ari växer upp med idén att den här kraften är en förbannelse. Hens bror fick förbannelsen och blev bortförd till militären. Det är det som händer i det här samhället när kraften bryter sig ut. Så just att komma till förstå sin egen kraft och se att det här är någonting som kan vara farligt, men det kan också vara någonting jag kan använda. Det är en del av mig. Jag behöver hantera den. Vad kan jag göra med den? Får jag göra någonting med den? Kan jag ha talanger? Och då matchar jag det mot att Ari i början av historien arbetar med att ta fram vapen åt militären och är en väldigt duktig och väldigt erkänd kemist och har liksom ett syfte och tänker att det är viktigt att rädda liv i kriget. Mm. Och så faller den ena världen och så måste man börja bygga på den andra. Och det blir en bra grogrund, tänker jag, för saker. Sen det här med att jag har byggt det lite på elementen. Man kan påverka olika element, materia, vatten, lite så. Och försökt hitta några namn som inte användes sen tidigare. Men det är också så här man sliter med och tänker att det här har ju folk gjort förut. Det här är inte nytt. Det är liksom... Nej.
Det är svårt att vara nyskapande. Och frågan är, man kanske inte ska vara nyskapande på alla områden.
Samtidigt,
lätt att ta sig vatten över huvudet.
Ja, precis. Nej, men man får tillföra det här fräsch. Någon slags fräsch touch. Så att det här har jag inte sett. Och för mig blir det väldigt mycket. De här karaktärerna har jag inte sett. Den här, alltså, på story-sidan så har ju alla historier berättats. Och magisystem, som du säger, är inte så himla lätt att få till. Vissa är duktigare än andra. Men just karaktärer tycker jag att det är liksom på något vis det jag bjuder på. Att den här karaktären har vi inte sett förut. Då kan det vara intressant nog om man ger henne en bra förutsättning.
Den här staden som Ari hamnar idag, Porto Luando, den är ju... Det är en stad som många vill vara, jag har förstått. Man ser läsarkommentarerna, liksom, vilken stad vill du resa till, som du har läst om? Liksom. Folk vill åka dit.
Ja, det är jätteroligt, jag ska starta resebyrå, tror jag.
Ja, då får ni göra det. En virtuell resebyrå.
Ja, men jag tyckte det var roligt just för att jag hade hade, jag gav mig in i skrivandet med tanken att den här staden ska vara en karaktär i sig själv. Och det är lätt att man liksom ramlar över kanten och det blir för mycket och det blir liksom, det märks att det är så sökt att man försöker göra så. Men jag tror att jag lyckades liksom. Jag har ju väldigt god hjälp, jag har ju väldigt mycket testläsare. Jag tror att jag hade 15 pers inne på den här i olika skeden. Och som är duktiga på olika saker. Och de är också duktiga på att putta mig tillbaka om jag liksom överdriver någonting för mycket. Jag är till exempel en läsare som ser det som sin livsuppgift, tror jag, och säger åt mig att jag har för mycket mat i mina historier, vilket jag alltid har. Och nu där den utspelar sig på en restaurang, så det var ju liksom viktigt att det inte fick bli för mycket käk. Liksom så.
Men du kan ju släppa en kokbok sen när du har några serier ute. Så.
Ja, jag hade någon idé faktiskt. De äter ju bara vegansk mat. Det är en sån grej som jag fick för mig. De är liksom såna, de hyllar livet och de äter inte andra varelser. Så all mat som jag beskriver är vegansk. Så jag hade lite kontakter med en vegansk kockbloggare lite. Men alla har lite för mycket att göra, så att det blev aldrig någonting. För annars hade jag tänkt att man kanske skulle släppa några roliga. Jag hittade på ett eget recept när jag gjorde utskicket av förbeställningar och till bloggare och sådär. Väldigt, väldigt enkelt. Jag är inte så duktig på att laga mat. Så väldigt enkelt recept med grönsaker och någon macka som jag gav namn efter. Men en av kockarna i den här historien. Mm. Som jag liksom skickar med som ett recept. Så att det finns ett. Men ja, det är inte världens mest avancerade.
Men vad sa du? 15 testläsare. Det är ganska många det.
Ja, det är mycket folk.
Alla är ju viktiga och spelar sin roll i en boks uppkomst, om man säger. Du har ju någonting här. Tre annor eller annan skriver under. Mm. Eller vad ni kallar det. Kan du berätta lite om det?
Ja, det är ju, annorna är ju liksom det. Jag önskar ju alla som skriver att de skulle få ha annor som är som mina annor. För vi träffades för, jag blir nu strax över 3 år sedan. Och då var jag ganska klar med tredje principen. Manuset, det hade legat ute hos förlag ett tag. Och jag kände att det liksom, jag hade börjat fått lite nej. Men det var ett förlag, fortfarande ett av de stora som jag hade liksom fortfarande på kroken. Och jag har erfarenhet och jag hade gett ut en bok till den tidigare. En helt vanlig, normal relationsroman. Och hade tänkt att nej, det där gör jag inte om. Men jag började liksom känna att jag fick inget svar från det där förlaget som skulle ha upp det på manusmöte. Och det kommer ju inte hända det här. Och jag tror ju på den här historien. Och så delade vi manus med varann. För de var i lite samma läge. De två också hade ett varsitt färdigt manus. Och vi började liksom prata väldigt mycket om varandras texter. Och trodde mycket på varandra. Och det slutade med att det tog inte många veckor. Tills jag kände att men nu, jag vill nog ändå testa att köra själv. Och de har varit med mig under hela den resan och peppat och gett råd. Och vi är jättehårda med varandra. Vi är så brutalt hårda med varandra när vi läser texter. Och sen är vi extremt peppande i alla andra faser. Där man behöver höra att du kommer klara det här. Du kommer att ta dig igenom. Och jag har dessutom tur att de är väldigt duktiga på olika saker. Anna Ahlund är ju jätteduktig på att skriva känslor. Skriver kärlek och sexböcker. Och är väldigt duktig på detaljer. Och Anna Arvidsson har fantastiskt språk. Och är jätteduktig på dramaturgi. Och bygga upp hemligheter. Och vad döljer man och vad tar man fram. Så att man får två fantastiska läsningar. Bara där. Och sen har vi lite grann. Jag tror det att om man har roligt ihop så drar man ju till sig. Liksom, andra som också skulle vilja vara med. Så att vi har ju liksom byggt upp en liten grupp som byter texter med varandra.
Och det blir som en kreativ magnet.
Ja, men det blir ju det. När man har kul och det märks att man har kul så blir folk lite så här, men det här, det skulle man ju vilja vara med i. Och nej, jag har haft otroligt tur. Jag har ju jätteduktiga folk som är jätteduktiga manusförfattare som är jätteduktiga på dramaturgi som hjälpte mig med Equilibrium. Visst, det här är ju bra och så, men hela början är någonting helt annat. Jag hade som skrivit två olika historier. Det, tonen i början och vad man trodde att man skulle få för bok var någonting helt annat än resten. Så jag fick byta ut hela början, hela första 30, 40, kanske 60 sidorna. Så. Och det var ju bara för att jag hade en testläsare som sa att ja visst, det här är ju bra, men det funkar inte ihop med resten. Och just att man får olika läsningar av olika personer, det har ju varit jätteviktigt. Så att jag är ju jättelyckligt lottad.
Hur ser det ut när du skickar ut till dina testläsare? Har du liksom ett formulär, tänk på det här och det här, eller vet om det från början eller något som har växt fram i tiden?
Jag brukar faktiskt ändra lite. Jag har några olika frågeformulär för olika faser. I första versionen så har jag i alla fall Jag försöker att inte lägga ner så mycket kraft på språk och brukar inte hitta till tonen i historien i första versionen. Och då försöker jag ändå att då har jag vissa frågor. Och sen lite längre fram så vill man även ha detaljerade frågor om kring språk och ton och sådana bitar. Och så gör man om inför varje. För någonstans i varje manus jag skriver så är det någonting som jag känner att det skaver lite mer. Det här vill jag ha extra mycket fokus på så att jag inte kan, alltså att det inte blir fel med den här, vad det nu kan vara som känns som att det kan bli det stora problemet. Så bygger jag några extra frågor kring det. Men jag försöker att styra mina festläsare. De ska veta vad jag vill ha ut. Jag tror det är viktigt att man liksom inte bara sitter där med manus utan tänker, ja, vad ska jag säga om det här nu då? Så.
Nu har vi pratat väldigt mycket om innehållet. Jag tänkte vi skulle klättra ut på utsidan av boken. Du har väldigt fina omslag och så. Vem jobbar du med där och hur har du tänkt kring omslag?
Ja, men generellt så tänkte jag så. När jag skulle ge ut 3D-principen, då hade den hade varit nära att bli antagen. Så att det hade funnits större förlag, traditionella förlag, som hade sett någon slags kommersiell nästan intresse. De har sett att det här är någonting vi vill titta på igen, men det passar inte just nu. Så att jag visste någonstans att det här skulle kunna bli något annat än att bara sälja till de närmast sörjande. Jag hade ju gjort en sån bok sedan tidigare. Och då bestämde jag mig för att man ska inte kunna se skillnad på mina böcker och ett traditionellt förlagsböcker. Mm. Och då blir ju omslaget väldigt viktigt. Och då jobbar jag med en kille som heter Jesper Holm som hade gjort en massa andra omslag åt gamla Epok förlag som inte finns längre. Mm. Och han och jag jobbade väldigt tajt. Kring speciellt första boken var väldigt, det är svårt för jag är väldigt verbal och inte speciellt visuell, och att försöka förklara hur man vill ha det när man har någon slags idé till en person som är väldigt visuell kan vara svårt, men ja, vi tog det många varv och jag tyckte det blev riktigt bra, och så fortsatte vi på samma spår då, för att de tre böckerna ska liksom hänga ihop, och jag tycker han har gjort ett fantastiskt jobb. Och med Equilibrium så kändes det som att ja, men nu måste vi. Då tryckte jag den i dansk band. De första tre böckerna jag tryckte i holländsk band. Det är lite mer, det känns lite mer riktigt. Det känns lite mer som en inbunden bok. Medan det danska kan bli lite billigt om man har otur. Så då kände jag att då vill jag ha mer. Och mer av den här känslan som jag har i boken. Att det ska vara mustigare. Då körde vi med guldrelief och lila. Och den ska liksom ha wow-känslan. Men man får slita rätt mycket för att få till omslagen. Alltså.
Båda två har ju såna här flikar du viker in. Fram och bakom, man säger.
Ja, precis.
Ger ändå lite mer, vad ska man säga, hårdpermkänsla än vad, för de flesta trycker ju stor pocket kanske då.
Ja. Ja, men det är ju inte.
Det blir billigare, men det ser väl billigare ut också då.
Ja, det blir ju lite. Man får lite annan känsla. I Equilibrium så använde jag också en jätteduktig tecknare, Sofia Fredriksson, som gjorde en karta. Mm. Eftersom staden är så viktig. Så jag har karta på insidan. Och det är också där lite grann här. Ja, men det brukar fantasyromaner ha. Mm. Och då ska man inte ha något skrafs. Utan då får det vara en riktigt snygg karta eller inte alls. Jag är lite sur på att jag inte hade råd att göra. Eftersom jag har såna avsnittsbryt där jag använder liksom de här tygerna som du nämnde förut. Namnen på tygerna som avsnittsbryt. Jag hade velat ha gjort något snyggt med de sidorna också. Men jag hade inte råd. Man måste som hitta sin gräns.
Det kommer i lyxutgåvan sen.
Ja, men precis. Nej, och det är ju det. Det blir ju väldigt kostsamt. Det är ju inte billigt att trycka böcker på det här viset. Men
jag har känt samtidigt så kanske du säljer fler böcker då, på grund av att de känns mer,
jo, men det tror
traditionellt
jag
utgivna, om man säger.
Ja, men precis. Jag tror att jag har lättare att komma in i på bibliotek och kanske i vissa bokhandlar. Och jag har sålt en hel del klassuppsättningar också av 3D-principen. För att de ser bättre ut. Alltså det är ju så, det är inte bara utsidan som är viktig, men den är väldigt viktig. Det är tråkigt om man har lagt ner så mycket kraft på liksom en insida och sen inte har råd att köpa ett snyggt omslag. Det är lite tråkigt.
Det är nästan så det mesta energin ska ligga där om man nu inte har råd med det andra. Så
ja.
Får du inte ens läsarna plocka upp din bok? Så.
Ja, nej, det är ju jättetrist. Nej, då är det bättre att försöka. Ja, men man får ju göra något för att få in de där pengarna då. Sen har jag har jättetur att ha en jätteduktig sättare också. Det är en av annornas man som är den. Han råkar bara vara jätteduktig på att sätta böcker. Och är inte liksom extra dyr för att han är extra duktig. Och det är också väldigt roligt. De får väldigt mycket beröm till och med för sånt. Att de blir väldigt lättlästa för att han sätter dem med rätt. Alltså så att de, de känns rätt. Och det är, jag kan ingenting om sånt, så jag måste köpa de tjänsterna. Och då har jag tur att han är så duktig.
Och lite grann som ett bevis för att egenutgivet håller lika hög kvalitet, kan hålla lika hög kvalitet som traditionellt utgivet, så postade du en liten överraskning idag. Så.
Mm. Ja, men precis.
Vad är det som har hänt då?
Fick litteraturstöd för Equilibrium, vilket var jätteroligt. Kulturrådet delade ut. Och jag visste att till exempel Oskar Källner hade fått förut för en av sina novellsamlingar. Så jag testade att skicka med Enda vägen. Och man får inte för serier om inte serierna kan läsas fristående. Och det var ju tredje boken i en serie, så det var kanske lite... Ja, jag ville testa, men jag fick inte då i våras. Men jag skickade för Equilibrium och det var väldigt, väldigt roligt. Jag fick höra lite bakvägen så där att de hade varit väldigt imponerade av kvaliteten, både den redaktionella och innehållet. Och det tyckte jag var jätteroligt. För det är ju lite grann det där att det är ändå en liten kamp. Att jag trodde någonstans när jag började skriva att jag skulle kunna se... Liksom, är man bara tillräckligt duktig så kan man slåss mot ett traditionellt förlag. Men ett traditionellt förlag har ju massor med saker som jag inte har.
Ja.
Massa resurser och massa tradition. Och väldigt många fler människor som faktiskt har lön för att göra boken bättre. Och därför är det jätteroligt att få alla sådana här kvitton som man kan få. Det är ju jätteroligt. Plus att det kommer ju pengar med. Och då kan jag komma upp ur hålet och kanske hitta på något roligt 2018. Något nytt projekt.
Det är väl en ganska skön klapp på axeln om man får en klapp med pengar.
Ja, precis. Ja, men ära i all ära, men pengar är också väldigt bra.
Ja. Vad är det tuffaste med att vara egenutgivare egentligen?
Men jag tror att det är en slags kombination av dels att attityden för, alltså kring egenutgivning fortfarande kan lägga käppar i hjulet. Man ser folk, alltså i våra genrer, i fantastiken, så tror jag att det finns en viss grupp läsare som har förstått att det inte behöver betyda någonting. Att egenutgivning kan vara... en möjlighet att läsa en fräschare bok, en bok som är mer nyskapande, en bok som är skriven av någon som själv har läst otroligt mycket fantasy och, till exempel, och vill skriva något annat än det som redan är utgivet. Men allmänt så tycker jag att det finns en ganska stor man vill inte riktigt förstå, eller man förstår inte riktigt att det går att göra på mitt sätt, att man kan göra det lika bra. Men sen tror jag också den här att jag måste vara bra på så många saker som jag faktiskt inte är bra på. Jag måste ha så otroligt många hattar. Och jag kan köpa in vissa saker, men jag har inte råd att köpa in allt. Och jag kan inte fokusera på bara skrivandet. Det är roligt, och det är också det som kanske är det roligaste med egenutgivning. Att jag kan ju också vara väldigt, väldigt stolt. När jag står på bokmässan och får packa upp min bok och den kommer i tid, den kommer snygg, allting ligger på plats, korrekturen är nästan perfekt och liksom min marknadsföring funkar. Då är det alltihop det faller tillbaka på mig. Så att jag får vara stolt över alla de sakerna. Men jag måste ju också jobba för att alla de sakerna ska gå i lås. Så att det är någon slags två eggat svärd där.
Mm. Hur jobbar du med marknadsföringen?
Jag jobbar jättemycket med sociala medier. Jag hade tur från början och hade möjlighet att vara med i ett par antologier med noveller. Så att jag fick upp, det var några bokbloggare som fick upp ögonen för mig via en novell som jag hade skrivit precis innan tredje principen kom ut. Så att jag fick chans att få några bloggare som ville förhandsläsa och som också hjälpte till att förhandspromota. Så att det var fler bloggare som, den här har jag sett om, så den kan jag ta emot som recensionsexemplar. För det är svårt att komma in med den här premissen att jag har skrivit en egen bok. Det här är framsidan, det här är vad den handlar om. Och då var jag dessutom inte så bra på det där med marknadsföring. Så att det är svårt, men jag hade tur där. Och sen har jag liksom jobbat på, bloggarna pratar med varann. De tipsar varandra. Jag har varit väldigt generös med recensionsexemplar. Är det någon som vill recensera så får de nästan alltid göra det. Så, både på Instagram och i bloggvärlden. Då. Och biblioteken också. De är ju väldigt bra på att göra reklam. Om de gillar vad man gör så lägger de ut på sina hemsidor och lånar ut böckerna. Och har många fans där. Det är jätteroligt.
Har du blivit recenserad av BTI?
Japp, jag har haft tur där också, blivit recenserad av dem med alla fyra böckerna faktiskt. Och fått både tredje principen och egentligen Aldrig ensam och Enda vägen också fick väldigt fina recensioner. Och Equilibrium fick en väldigt, väldigt fin recension. Och det gör ju mycket för försäljningen. Det märker man ju tydligt att det är där biblioteken läser. Och det är där de ser böcker som de vill köpa in. Så det är ju Det är väldigt viktigt.
En ganska förtydligad, BTJ står för bibliotekstjänst och det är väl, ja, det är väl ett företag som
säljer böcker till biblioteket.
Som säljer böcker till biblioteken, ja, och recenserar.
Ja, och det är väl egentligen den enda stora instansen där man kan få en recension som liten. Jag har haft tur och blivit nämnd i samband, ja, men i Svenska Dagbladet frågade ett gäng bokbloggare vilka böcker de rekommenderade. Och då var det en bokbloggare som nämnde en, ja, men Systemet-serien. Mm. Så att jag har liksom blivit nämnd i media. Men det är inget jag jobbar aktivt mot att försöka få in mina böcker. För de har ju inte plats för traditionellt utgivna böcker heller längre. Så att där känner jag liksom bokbloggare och instagrammare. De skriver alltid så läslockande. Och om de börjar gilla det man gör så kan de också, ja, men man kan få en intervju där. I våras så gick ut till ett antal bloggar och instagrammare och författarkollegor och frågade om de ville hjälpa mig med att släppa mitt omslag. Jag har sett att på Instagram så släpper man helt enkelt ett omslag i USA på någon serie som alla vill läsa. Då börjar ju alla sprida det där av egen kraft. Och då tänkte jag att, ja, men det här måste man kunna göra om jag frågar folk om de har lust att släppa mitt omslag det här datumet. Mm. Och det var många som nappade på det och tyckte det var jättekul. Och då fick man ju sån här boosten att många ser omslaget samtidigt och börjar titta på vad det där kan det där vara för bok då. Så att det, ja, de har varit väldigt schyssta att ha att göra med.
Men du säljer inte genom typ Akademibokhandeln och så eller?
Nej, jag var nära att komma in med Equilibrium. De bad till och med att få läsa boken i förväg och sen blev det inte att de tog in den. Däremot Pocket Shop tog in både min pocketen på tredje principen och nu finns Equilibrium i deras sortiment. Sen är det inte så många butiker som har köpt in den än. Men en fysisk bokhandel än så länge i alla fall, som kedja. Och det är små steg. Ja.
Det finns nackdelar med Akademibokhandeln. Om de tar in boken centralt så har ju de returet och sådär. Så det kan bli ganska kostsamt om man inte säljer det.
Ja, det gäller ju att handlarna också vill sälja ens bok. Och det är inte säkert att de vill. Så att det kan vara både och. Det hade varit en bra boost att få in de pengarna. Så kan man sen börja göra... Man kan använda de pengarna för att göra reklam. Och hoppas att de ska sälja. Men Pocket Shop är bra. De har väldigt bra exponering på sina böcker. De har sålt ganska mycket av tredje principen faktiskt. Ja. Det tycker jag är roligt.
Jag såg för Equilibrium så gjorde en boktrailer också.
Ja.
Som blev riktigt stämningsfull. Det var,
ja,
det var brorsan som hjälpte det, eller hur var det?
Man får ju utnyttja alla trådar man har. Han har faktiskt sagt att, ja, men på de senaste boksläppen så har han sagt att vi borde göra någonting. Mm. Och jag har haft häcken full med andra marknadsföringsgrejer och tänkt att men det där, jag vet inte, och jag som inte är så visuell. Men så tänkte jag, nej, Equilibrium som är en sån speciell bok med mycket stämning och så, den måste vi kunna göra någonting med. Och han fick ganska fria tyglar. Och jag tyckte det blev riktigt bra.
Ja, den är just boktrailer kan bli väldigt pajigt och kanske inte tillföra så jättemycket, utan man kanske hellre vill jobba med att sälja in en känsla för boken än att bara rabbla upp det här är boken, där handlar om så här ut. Och det tycker jag ni lyckas med. Jag kommer lägga upp en länk till den på det här avsnittet här sen, så kan ni lyssnare få titta.
Mm. Ja, men den blev riktigt bra tycker jag. Det är svårt, jag hade liksom en slags sån här i vanliga fall brukar jag inte ha good enough, alltså tankar så mycket, alltså det måste ju vara perfekt eller inte alls, det är min grej. Good enough kan man vara någon annanstans, men med den här så var det väldigt mycket så här, men vi testar så får vi se, men jag blev riktigt nöjd, så det känns kul.
Sen vet jag att du drev en Kickstarter-kampanj för att köra tredje principen på engelska. Article 3.
Yes.
Hur gick detta? Vad har du för erfarenheter?
Alltså Kickstarter är ju jättesvårt om man inte... Alltså jag förstår Simon Stålenhag som har fantastiskt visuellt material och jättemycket fans att det funkar jättebra. Men just för böcker är det lite svårt. Alltså jag hade ju återigen jättestor hjälp av min fantastikfamilj. Alla mina författarkollegor tror jag gick in och stötta och spred. Mm. Men ja, jag fick ihop så att... Jag gick i mål med kampanjen. Men jag hade ju kanske hoppats att jag skulle få lite fler som upptäckte boken som inte kände till den sen tidigare. Men ja, det är som nästan allting när man håller på med egenutgivning. De där första grejerna man gör, det är massa lärpengar i det. Ja, men hur funkar den utländska marknaden? Jag fick jättemycket fina Instagram-recensioner. Och jag kunde se att ett par tusen människor hade sett den och likat den och kanske läst den. Då tänker man att man kanske på en sån kanske man säljer 3, 4, 5 böcker. Och om de sen fortsätter så blir det ringa på vattnet. Men jag sålde ingenting. Jag sålde 12 exemplar tror jag av Article 3 totalt. Det är ju inte jättemycket för en satsning som är ändå rätt så stor. Men det är lite så det funkar. Då får man lära sig, ja okej, det funkar inte så här. Till nästa gång så vet jag, ja, jag måste ju översätta de andra två delarna. Jag kan inte bara sluta. Men då vet jag att du ska göra på ett annat vis.
Och nu finns den ju, man vet aldrig. Det kan ju plötsligt ta fart kanske.
Ja, men precis. Målet för 2018 är väl att försöka sprida den till förlag i till exempel Polen eller Tjeckien eller Holland. Där man kanske inte, där man översätter från engelska men kanske inte översätter från svenska i lika stor utsträckning. Att försöka använda att den finns översatt på något vis. Men det, ja, det ska bli roligt att göra under 2018, men det får bli... Ja, man får som, ja, vilken väg tar man då? Måste man ta reda på. Det finns inga liksom färdigskottade vägar.
Jag förstod att du också skriver på något annat just nu. Är det något du vill våga berätta lite om, eller är det hemligt?
Ja, det är ju min nya rymdopera här nu då. Jag har skrivit på någon, jag hade någon idé om vad jag ville skriva om, och så har jag ett stort projekt som ligger, som har legat i flera år och vill bli skrivet. Så att när jag skulle avsluta Equilibrium och börja skriva på något nytt, så trodde jag att jag skulle börja på något av de projekten. Och så läste jag en bok där jag kände att ja, så här kan man ju också skriva. Vad häftigt, vilken häftig rymdopera-variant det här var. Och så insåg jag att ja, men jag gillade ju rymden jättemycket när jag var yngre. Och jag tycker ju att det är roligt med gäng. Och det vore ju kul att skriva om ett gäng i rymden. Och det var sommar och jag var ledig. Och då, det är ju farligt. Då var ju hjärnan liksom, gick ju igång direkt. Och kom på att ah, det här. Det tog en och en halv dag så hade jag idé. Lite handling, sex karaktärer som jag ville skriva om, och så körde jag igång, och det var i slutet av augusti, och idag blev jag klar med grovmanuset. Jag fattar inte, det är nog den enklaste process jag har haft hittills, sen får vi se.
Då har du haft rätt roligt när du har skrivit med andra ord.
Ja, det var asroligt. Det är bara en av mina karaktärer i den här historien som är människa, och så har jag hittat på nya arter och nya sätt att vara i samhället, och det är internatskola och det är, ja, men artificiell intelligens, och det är mycket roliga saker. Så att det är faktiskt ett bra skutt bort från Equilibrium, som var väldigt, ja, det är väldigt mycket mustigt och väldigt mycket magi och grejer och doningar. Det blev en rolig. Och så är Equilibrium skriven i jag-form, vilket är jätte, jag tyckte var jättejobbigt, för jag tycker inte om att bara ha ett perspektiv. Det har varit jättesvårt. Det är svårt att gestalta när man inte får gå utanför och visa karaktären från andra hållet. Så då drog jag till och har jag sex perspektivpersoner i den här historien, bara för att nu vill jag köra någonting annat. Och det har också varit jättekul att lära känna dem.
Mm. Hur ser planen ut med den då? Nu är grovmanus klart.
Mm. Så nu gick det ut till sex testläsare ikväll. Och så får jag tillbaka det första veckan i januari, hoppas jag. Och så kör jag en sväng till, och så har jag... Det brukar alltid vara någon som vill läsa igen. Jag har ju helt galna testläsare som först läser om ett jättedåligt utkast, och sen vill de läsa ett som är lite bättre. Ja, det är jätteroligt, men jätteknasigt. Och sen har jag ett par stycken till. Jag hoppas att någon av mina annor kommer att läsa då i februari. Och sen ska den omarbetas igen och sättas och tryckas och kanske vara i handen i slutet av maj. Jag hoppas det, för sen blir det sommar. Så då blir det så många månader. Så jag hoppas att den ska kunna, och så hoppas jag att jag ska kunna släppa en om året i den här serien då i fem år. Mm. För det ska bli fem böcker i tanken. Och det är också så där som jag inte trodde att jag skulle skriva en sån lång serie, men det känns som att det känns jättekul. Centes Omega heter serien.
Centes Omega. Jag får hålla ögonen och öronen och allt öppet för.
Ja, precis.
Spännande med lite svensk rymdopera.
Ja, men det känns som att det är, man blir lite så här, ja men finns det här? Och så har jag tänkt kanske att man skulle gå, det är inte riktigt säkert, men att den kan bli från 12 till 15. Eller från 12 och uppåt, tänker jag då. För jag vill att vuxna ska kunna läsa mina böcker också alltid.
Mm.
Men vi får se. Jag kanske landar i att det blir från 15 i alla fall. Men just att kanske för den här 9 till 12 finns det mycket fantastik för.
Mm.
Och 12 till 15 finns lite grann och mycket fantasy. Men inte så mycket rymden. Inte så mycket svensk rymden. Så att, nej, man, det här att hitta de där gråzonerna där inte så många andra som har varit och rotat, det tycker jag känns kul.
Om du får ta fram spåkulan här nu då, och dina psykiska krafter, och titta in i framtiden, hur ser det ut för svensk fantastik? Ser du några trender, och vart skulle du vilja att det tog vägen?
Ja, men det går ju framåt, det tycker jag. Jag har ju inte varit i svensk fantastik jättemånga år, men jag tycker att jag ser jättemånga nya aktörer som är jätteseriösa. lite äldre liksom aktörer som tar helt nya steg, nya satsningar som känns jätteroliga. Och så just att trenden är väl att det inte finns så mycket trender. Att folk skriver ju om det de vill läsa själva. Mm. Det de tycker saknas. Det är inte liksom den här, ja, men om någonting har gått väldigt bra så börjar alla skriva sådana historier. Utan alla sitter på sin egen grej som de gärna skriver om. Sin egen genre eller sin egna typer av karaktärer. Och det tycker jag är jätteroligt att det finns en otrolig variation. Och jag tror att det är några nu som står på någon slags, vill ta steget upp, bli mer seriösa, göra någonting mer. Så jag tror på ett svenskt fantastik under faktiskt, även om det säkert kommer att ta en stund.
Sakta men säkert tar vi oss ditåt.
Ja, precis.
Men då tar vi och avslutar med ett boktips tycker jag, så är det juletid. Har du någon bok eller flera som du vill rekommendera våra lyssnare?
Jag brukar ju rekommendera Oskar Källner. Ska man köpa till barn så skriver han ju väldigt spännande för barn. Både fantasy och science fiction. Och sen skriver han också väldigt bra noveller. Och överhuvudtaget tycker jag att det finns väldigt många aktörer som ger ut antologier. Och det tycker jag, det kan vara en bra ingång om man är på jakt efter nya svenska favoritförfattare. Just att köpa någon av de antologier som ges ut. För då får man ju så himla många olika berättelser och röster som man kan liksom bli förtjust i. Så det är nog mitt tips.
Smakprov för örat.
Ja, men precis.
Eller örat för ögat blir det.
Ja, fast nu har vi ju ett gäng som finns på Storytel och på biblioteken som ljudböcker också via Fafner. Så att lite för örat finns ju.
Just det. Och där är du och jag faktiskt förlagskollegor numera då.
Ja, men precis. Det är ju faktiskt jätteroligt. Och Rättvisk sönderdelning av Jättens Skorm är ju en sån där som alla måste läsa. Jag satt på tåget och lyssnade på den och skrattade väldigt, väldigt pinsamt högt. Den var väldigt rolig. Och även Sjung kära syster som din novell heter i den satsningen tyckte jag också jättemycket om. Den lyssnar jag på ett flyg. Det jag gillar när jag ska röra på mig så tycker jag om att lyssna på böcker och noveller. Så att det är väldigt,
väldigt behändigt format för det blir ju ungefär en timmes långa avsnitt kanske. Och det hinner man med. Innemellan.
Men precis. Ja, precis. Det är lite pendlingslyssning. Mm. Väldigt bra.
Så där hör ni allihop. Gå in och lyssna på Oskar Källners satsningar här nu. Fafner förlag. Rättvis fördelning av Jättens Skorm bland annat.
Japp.
Och din, vad är din heter nu igen?
Skördad. Den heter Skördad.
Ja, Skördad av Anna Jakobsson Lund. Mycket bra grej. Då så. Då tror jag vi är klara för den här gången. Så får vi följa upp här sen och se hur det går med den här rymdoperan. Och
ja.
Filmkontrakt och allt som nu kommer i kölvattnet.
Ja, jag kommer gärna tillbaka. Jag kan bli avsnitt 100 också. Det kan vara avsnitt 1 och avsnitt 100. Det tycker jag låter som en bra plan. Ja. Det var jätteroligt att få prata med dig.
Tack så mycket för att du ville vara med.
Tack för att du ville ha mig med.
Tack för att du har lyssnat på Ordbyting. Du hittar avsnittets länkar och fler avsnitt på www.ordbyting.se. Om du har önskemål om gäster och diskussionsämnen, hör av dig på info@ordbyting.se. Tänk på att i rymden kan ingen höra dig lyssna. Så om du gillar avsnittet, sprid det gärna i sociala medier. Tack och ha det bra. Hey, Jonesy.